Hej och välkomna till Språket med Lotta och Caroline. Idag ska vi prata om SOL, språk och lärande eller språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Och vi ska prata lite grann om hur SOL startade i Norrköping, Norrköpings kommun. Och varför man fattade beslutet om att alla enheter skulle gå SOL. Och vi kommer försöka ge en kort bakgrund till vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär. Och vi ska också komma in lite grann på olika framgångsfaktorer för ett kompetensutvecklingsarbete. Hur det kan se ut. Men du Caroline, du som var med från början. Kan inte du ge en liten bakgrund till hur SOL började i Norrköping?
Mm. Tack Lotta, det ska jag försöka göra. Det var jag, Caroline Batrius och Helena Danielsson-Lukic som var med och startade SOL, språk och lärande i Norrköpings kommun. Och det startade redan 2011. Och det handlade om att vi funderade i kommunen hur vi ska få barn och elever och unga att få bättre resultat. Alltså öka måluppfyllelsen. Och där är språket nyckeln som ni alla vet. Helena och jag arbetade i Linköpings kommun och höll kompetensutveckling där. Vi var alltså inköpta av Linköpings kommun. Och då blev Norrköping nyfikna, vad är ni gör där? Och då fick vi förmånen att prata för politiker kring vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Och när vi hade hållit den föreläsningen och berättade hur vi arbetade i vårt klassrum med våra nyanlända elever så blev de väldigt intresserade. En kvinna som heter Kerstin Levin tog tag i det här och sa, vad ska vi göra i Norrköpings kommun för att det här ska bli så bra som möjligt? Wow, att få den frågan. Så vi var med och påverkade grunden till. Och vi var väldigt tydliga med att det här ska gälla förskolan. Även förskoleklass och fritidshem och skolan. Gymnasiet var inte med från början. Men vi var väldigt tydliga som sagt att förskolan är en så stor del av också det språket är så otroligt viktigt. Det tog tid att få igenom det här. Vi hade möten med politiker, vi hade möten med chefer. Där vi fick verkligen tala om varför vi ska göra den här satsningen. För mig och Helena var ju det här självklart. Eftersom det bygger på forskning som kommer bland annat från Australien. Där pratar man om genrepedagogik. Det kommer även andra delar av genrepedagogiken kom från USA. I Nederländerna är det också stort. Och grunden där det startade redan på 80-talet. Där man såg att marginaliserade elever inte nådde det resultatet man önskade i skolan. Och då kom man fram till att det var 5 olika texttyper eller basgenre kan man också kalla det. Som eleverna hade svårt för. Man forskade fram det tillsammans med forskare och lärare. Och såg att det är de här texterna, både muntligt och skriftligt, som barnen får möta. Och de behöver behärska. Så där forskar man fram det. Och sen kom man fram till en modell som heter cirkelmodellen. Hur man arbetar med språk och ämne kan man säga kortfattat i olika faser. Vad det gäller både skriva, läsa och tala. Som är jättespännande att arbeta med. Men den är ju mer inriktad mot skolan, just cirkelmodellen. Men grunden i Norrköping, man fattade beslut. Det var ett stort beslut och det var ju chefer som fattade det här beslutet. Att alla i Norrköpings kommun skulle genomgå en sån här utbildning. Och det var ju ganska stort. Vi är många förskolor och vi är många skolor. Så det krävdes en väldigt avancerad planering för att kunna möta upp det här. Och då var ju vi 2 personer som skulle möta upp allt det här. Och det handlar ju om att man går en utbildning. Skolan går ju 1 år. Och förskolan har ibland gått 1,5 år eller 1 år. Det har varit lite olika vilket sätt man vill möta just förskolan. Där det handlar om att få goda kunskaper i vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är för någonting. Vad innehåller det? Ja, det innehåller ju att man får med sig teori. Grunder i teori. Och att man får prova i praktiken. Och där lutar vi oss mot en forskare som heter Helen Timpeli som har samforskat med Hattie. Det är viktigt att tänka efter när man gör såna här stora satsningar. Alltså hur organisatoriskt är det möjligt, struktur. Det ligger väldigt mycket arbete bakom just att få en struktur, att det är förankrat. Och för att det skulle bli förankrat, det säger ju många skolforskare men framförallt Helen Timpeli, det är ju att man ska förstå teori och praktik, att det ska följas åt och att man vill se effekter, man vill se resultat av vad det är man gör. Det vill man göra med allting, men det är extra viktigt när man går in med en kompetensutveckling där man förväntas att resultaten faktiskt ska bli bättre för barn och elever i skolan och förskolan såklart.
Jag vet också att ni grundade väldigt noga inför den här solutbildningen. Och kan du berätta lite om hur ni gjorde det?
Ja, men vi grundade genom att vi var pålästa vad det gäller forskning, att vi måste få med oss ledningen. Så vi hade en utbildning på 5 eller 6 träffar där vi mötte alla rektorer i förskolan och rektorer i skolan och även alla våra verksamhetschefer var med där. Där man fick läsa och göra praktiska uppgifter. De gick ut och skulptera i sin verksamhet och fick bearbeta den och fick med sig mycket teori. Och där var det mycket teori som vad gällde svenska som andraspråk och andraspråksutveckling. För det är ett stort sjok varför vi gör det här. Det är framförallt för våra flerspråkiga barn och elever, men det är bra för alla barn och elever. Och det var ju läskigt att ställa sig upp. Vi jobbade som lärare då på Matteusskolan och ställa sig upp och hålla utbildning för alla chefer i Norrköpings kommun vad gäller inom skolsektorn. Gymnasiet var inte med. Varför vi gjorde det, det var ju just för att de skulle få kunskaper. Man måste ha kunskaper om man ska leda pedagogiskt så måste man ju veta vad man ska leda pedagogiskt kring. Och det var en bra effekt. Det var många rektorer som tyckte att det gav en struktur. Man fick insikt och möjlighet att utveckla sig i språkkunskapande arbetssätt. Vilket gjorde att när vi kom till skolorna sen, eller förskolorna, så var cheferna väldigt väl förberedda. Det handlade om att organisera tid. Det handlade om att vara närvarande på träffarna. Jag hade en rektor som sa, jag visar mandat genom att vara med på alla träffar. Jag hör vad pedagogerna frågar och vad de säger. Och jag ser och hör vilka som frågar. Vilket gör att jag kan stödja dem emellan träffarna på ett helt annat sätt. När de kommer in till mig och är kanske ibland lite frustrerade. Eller berättar någonting som de har provat. Då vet jag vad det är de gör. Så jag kan följa deras lärande på ett annat sätt. Och den rektorn som sa det här, där blev det väldigt stor effekt på deras undervisning på den skolan. För att hon var väldigt, väldigt tydlig i sitt ledarskap. Hon var tydlig kring organisation och hon hade väldigt höga förväntningar på sina medarbetare. Vilket vi märkte när vi höll utbildning. Så det är en tydlig framgångsfaktor att man får med sig ledare helt enkelt. Och det landar vi verkligen i Helene Timpelis forskning, det här hjulet som hon pratar om. Att det vi gör, vad blir det för effekt och utifrån det, vad ska vi ändra på och vad ska vi utveckla? Och sen kör man det här hjulet igen. Och hon är också noga med sin forskning att det är först när vi lärare ser att det händer något i klassrummet. Vi måste prova någonting nytt och sen händer något i klassrummet och vi ser en effekt i klassrummet. Och vi dessutom pratar och reflekterar själva och kanske pratar med dig som kollega. Och utifrån det ändrar. Och så då händer det någonting i verksamheten. Men om vi inte provar något utan kör på som vanligt och tänker det funkar ju. Då kommer det inte hända så mycket utveckling. Det pratar vi mycket om och diskuterade mycket och kom in på det här kollegiala. Och hur viktigt det är att man faktiskt, som vi pratade om i första programmet, våga prova nytt. Det är läskigt, men vi måste faktiskt göra det.
Och det är ju också en del av solutbildningen, att börja titta på sin egen roll och att våga titta på sin egen roll. Att vi utmanar i det genom bland annat att filma eller genom, som du var inne på, auskultation.
Och det vet ju ni som lyssnar nu som har gått en solutbildning att man behöver göra uppgifter. Och det tycker många, både inom förskolan och skolan, är läskigt. Man tycker att man blir bedömd. Ja, på sätt och vis blir man ju faktiskt det. För vi tar oss tid att läsa just ditt arbete. Och skriva feedback personligt ibland. Och det har också varit en tydlig framgångsfaktor att få feedback personligen tillbaka. Dels bekräftande, jätteviktigt. Men det allra viktigaste är också nästa steg. Jag blir nyfiken på, skulle du kunna utveckla det här? Skulle du kunna prova det här igen? Det gör ju att en pedagog kanske vågar ta ett steg till. Jag har mött så många pedagoger som har varit väldigt upplyfta av att just få den här feedbacken. För att de säger att vi får inte det så ofta i vårt dagliga arbete. Jag tror att vi behöver jobba mer på det. Jag tror att förskolan kanske har kommit lite längre, för där är man ganska nära varandra i arbetslag. Men i skolan ibland är man ganska ensam. Och just att få den här feedbacken som handlar om att det är någon som har sett mig. Precis som våra barn vill bli sedda, så vill vi vuxna också bli det. Och just att få en morot att prova lite till och testa igen och ändra på små saker, så kanske det blir en helt annan effekt hos barnen och även hos mig som pedagog. Det är roligt att prova nya saker också.
Skulle du kunna försöka beskriva lite kort vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär? Det är väldigt omfattande, men kan du lite kort beskriva för de som lyssnar?
Det ska jag försöka göra, Lotta, och jag är glad att du säger att det är ganska omfattande, och det är eftersom det bygger på genuin forskning. Det är ju ingenting som är bara en metod och sen så går man ut och gör det, någon som har kommit på, utan det ligger djup forskning bakom, som jag sa tidigare. Men om vi ska försöka sätta ord på vad som är centralt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, så är det ju stöttningen som är otroligt avgörande. Och då kan vi dela upp stöttningen i den planerade stöttningen. Vad behöver jag tänka på som pedagog när jag ska gå in i ett projekt nu i förskolan? Vad behöver jag tänka kring innan och jobba kring? Vad finns det för stöd? Vad finns det för bildligt stöd? Vad finns det för språkligt stöd? Kan barnen få utveckla sitt modersmål samtidigt som man jobbar med svenskan? Det är sådana saker som är viktiga. Och sen har vi den oplanerade stöttningen som sker i stunden, som vi ofta är väldigt bra på. Där finns det också forskning kring en kvinna som heter Mikey Heyer som har forskat mycket kring språkinriktad undervisning. Hon pratar väldigt mycket om det här, att den här planerade stöttningen är väldigt, väldigt avgörande för hur det ska bli. Att tänka kring förförståelse är något som är jätteviktigt. En del som också är viktig är att undervisningen ligger på en hög kognitiv nivå. Och då kan man tänka, vad betyder det för någonting? Det betyder att jag ska bli utmanad som barn. Att jag ska få stimulerande frågor som gör att jag får tänka och jag får utveckla mina tankar. Att jag inte sänker nivån och förenklar, utan förtydligar istället och tänker kring den här stöttningen. Rika möjligheter i språkligt utflöde. Vi vet, och nu tror jag att ni ler som lyssnar lite, att vi vuxna pratar väldigt mycket. Vi tycker om att prata, vi pratar mycket. Och jag tror vi som väljer att jobba med barn eller unga gärna gör det. Men det betyder inte att språket utvecklas hos barnen, utan det är när de själva får mycket taltid och får stöd i att just formulera sig i tal och senare i skrift när man blir äldre. Strategier är också väldigt viktigt. Någonting som är jätteviktigt som jag forskat mycket kring, det är ju lässtrategier i skolan. Men man har även sett att lässtrategier, samtal om olika typer av text är jätteviktigt i förskolan, att börja tidigt kring det. Och jag vill vara tydlig med att säga att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, eller solutbildning, det är inte en kurs i högläsning hur man ska jobba, men det är en stor del. För i läsning, ordförrådet utvecklas ju otroligt mycket just vad det gäller läsning, när man har samtal kring det lästa. Att man går från något som heter konkret, man ser och hör, man är här och nu, till något som är mer abstrakt. Och det är utmanande för de allra yngsta barnen, och då behöver vi fundera på hur gör vi för att komma dit. Om vi är i skogen och ser en myrstack framför oss och får uppleva saker, då är vi väldigt konkreta, vi är här och nu. Men om vi går tillbaka till förskolan och ska berätta, vad var det vi såg i skogen? Vad fanns i myrstacken? Då är det mer abstrakt för de yngsta barnen att kunna beskriva. Då behöver man kanske fundera på varför språk som behövs för att man ska kunna beskriva det här till något barn som inte har varit med i skogen och sett myrstacken. Att det finns ett sammanhang, en kontext brukar man prata om. Så fundera på, du som lyssnar, hur är sammanhanget på förskolan? Hänger barnen med i sammanhanget? Det är många olika aktiviteter för ett barn under en dag. Hänger barnen med? Vi som vuxna kanske tycker att det finns ett väldigt bra sammanhang och en röd tråd, men det är inte alltid det är så för alla barn. Och det handlar ju om var de befinner sig språkligt och vilken stöttning de får. Och framförallt den här viktiga förförståelsen. Den är ju avgörande, och det tror jag du som lyssnar tänker. Om du tänker en liten stund, vad betyder förförståelse för dig? Och om vi sammanfattar det, vad är stöttning? Och då pratar vi om språklig stöttning. Det är klart att du måste stötta i tamburen när de yngsta barnen ska gå ut och när de ska klä på sig. Det är också en form av stöttning. Men i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt så handlar stöttning mycket om det språkliga. Hur kan jag stödja på ett bra sätt som vuxen som gör att barnet får utvecklas på?
Du pratar ju om förförståelse, att bygga upp den här förförståelsen som en del av en språklig stöttning. Men skulle du kunna ge något mer exempel på hur en språklig stöttning skulle kunna se ut?
Ja, jag tänker kring hur vi pratar tillsammans med barnen. Hur vi ställer frågor till barnen. Fundera på, du som lyssnar, hur du ställer frågor. Ibland så ställer vi väldigt slutna frågor. Och då måste vi fundera själva, hur språkutvecklande är det när man bara behöver säga ja eller nej? Man kanske bara behöver nicka till och med. Och ibland behövs det, absolut. Men det är inte speciellt språkutvecklande. Men om jag ställer en mer öppen fråga som gör att barnet får tänka till och jag är nyfiken och jag kanske ställer följdfrågor. Åh, vad menar du nu? Det här blir jag nyfiken på. Kan du berätta lite mer nu? Hur var det när vi var i skogen? Kan du berätta hur den där myrstacken såg ut för mig? Istället för att säga, såg du någon myror i skogen? Då kan barnet säga ja, för det gjorde de ju. Och lyssna på de skillnader på de frågorna. Såg du någon myror i skogen eller kan du berätta hur såg myrstacken ut? Vad såg du där? Och då kan jag stödja mycket mer genom att ställa följdfrågor. Vilket gör att barnet måste språkligt expandera sitt språk. Tänja, stretcha på språket brukar vi prata om. Och det gör inte barn om inte vi är där och ställer frågor. Och det här handlar ju om att utmana barnen, men med stöd. Inte lämna barnen. Befinna sig på en hög kognitiv nivå, men med mycket stöd. Inte ta bort stödet. Inte sätta dit barnet. Utan med nyfiket och att man är engagerad i samtalet. Det tycker jag är stöttning i allra högsta grad.
Nu har ju SOL pågått i 10 år i Norrköpings kommun. Vad skulle du säga att man har sett för att man kan se för effekter av det här arbetet?
Mm. Många effekter. Den frågan har jag brottat med från när vi startade. Att vi har blivit ganska starkt ifrågasatta om det här verkligen ger effekt. Det här är ju ett kvalitativt sätt att se på. Det är ju svårt att gå in och mäta kvalitet i ett undervisningssamtal i förskolan. Men vi har ju efter varje utbildning får alla personer som har gått göra en enskild utvärdering och det har ju vi sammanställt. Och där har man sett olika kategorier skulle jag vilja kalla det då. Om vi tittar till exempel på undervisningen så är det många som upplever och säger och uttrycker att de har fått nya modeller, verktyg. Skolan är ju cirkelmodellen, men förskolan skulle jag vilja lyfta läsning där man har ändrat aktiviteter. Man har funderat på när får våra barn på förskolan var delaktiga i läsning. Hur organiserar man kring läsning? Finns högläsning? Jag vet förskolor som när vi började. Oj, vi läser inte alls ofta. Och det är viktigt att fundera. Ja, vad är det man missar då? För vi vet att det är så viktigt för ordförrådsutvecklingen och språkutvecklingen. Man har också lyft, och det skulle jag vilja understryka i alla olika verksamheter. Både i förskolan, fritidshem som vi har speciella utbildningar för och det är vi unika i Sverige. Det är väldigt ofta fritidshem inte får vara med i såna här satsningar. Jag har ju varit i övriga landet och utbildat kring språk, kunskapsutvecklande arbetssätt också när jag arbetade på NC och då var inte fritidshemmet med. Där man lyfter samsyn, en gemensamt förhållningssätt. Vad är det? Vad är god undervisning i förskolan? Att man får prata kring det och att man har en gemensam syn och det här viktiga förhållningssättet som vi var inne på, relationer till exempel som vi pratade om i förra programmet. Medvetenheten är jättestark. Den har ökat, uttrycker många av pedagogerna. Att man har fått en medvetenhet om hur viktigt det är att ha kunskaper kring språkutveckling, både i första språk och i andra språksutveckling. Och ge rätt stöd i rätt tid. Det här med stöttningen som jag var inne på. Och att inte förenkla utan förtydliga. Att höja ribban lite till. Och det är många pedagoger som säger, ja, det här har inte jag tänkt kring. Hur viktigt det är att faktiskt höja ribban så att det blir utveckling. Och den sista delen, sista kategorin är det kollegiala lärandet. Att man har fått möjlighet att ha erfarenhetsutbyte. Man får ju ofta sitta i grupper och diskutera det man har gjort i sin verksamhet och sätta ord på det. Det gör ju att man själv måste reflektera, men sen reflektera med andra, vilket gör att jag kan få påfyllning och bli stärkt eller få nya idéer till exempel. Och samtal om språk och lärande. Varför det är så viktigt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Och det sista de lyfter, det är det här som jag var inne på tidigare. Det här att få återkoppling. Att kanske få återkoppling av en kollega. Man kan få feedback av en kollega. Och hur stärkande det är i ens yrkesidentitet, i sin yrkesroll, i sin yrkesprofession. Så det är nog lite effekter vi har sett. Och det här är ju hela tiden en balans att få med sig politikerna. För de som sitter med pengarna och talar om varför ska vi göra det här. Och det grundar vi oss i vår kommun. Att det är en ställningstagande Skolverket och Skolinspektionen gör. Där man lyfter just språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det är ingenting vi har kommit på bara i Norrköpings kommun. Att det är väldigt framgångsrikt för våra barn och elever. Utan det är något som man ser i hela Sverige, men som även är starkt ute i andra delar av världen också. Och då behöver vi följa med. Men Norrköping var ju väldigt på och väldigt tidiga i det här. Vi var ju faktiskt de enda i just då i hela landet som tänkte på alla olika yrkeskategorier. Det finns många som har kommit efter nu. Hultsfred vet jag bland annat, där NC har gått in och gjort insatser. Mm. Så det är lite spännande och det är jag faktiskt stolt över. Det är ju väldigt spännande att få följa en sån här stor insats under så lång tid. Och det är intressant att koppla det till Helen Timpoli som vi var inne på tidigare. Som har forskat mycket kring skolforskning och effekter av det. Och hon och många med henne, vad det gäller just kompetensutveckling och satsning. Att det tar mellan 8-10 år att få saker att förändras, förankras. Så att det gäller ju att hålla i och hålla ut. Och det har ju vi kunnat gjort i den här kommunen. Och det är ju tack vare våra politiker som har trott på oss. Det har varit värt alla möten och allt slit. Och där man verkligen har visat på vad det är som behövs. För att det är lätt att säga att måluppfyllelsen ska öka. För det vill vi alla. Men hur och vad är det vi ska göra då? Och då tror jag den här balansen mellan att ha teori och praktik och att prova i verksamheten. Men du Lotta är ju solkursledare mot förskolan och har gått en kursledarutbildning som är riktad mot förskolan. Om du ska sätta upp på vad har du sett? Om du tittar nu har vi jobbat i 10 år. Om du tittar var befinner ni nu? Vad har du sett för effekter i förskolan när du träffar personal i förskolan?
Vi kan se i förskolan att man, när man jobbar med SOL och att man har gjort sina uppgifter, man reflekterar över uppgifter man har gjort och även efter träffar skriver reflektioner kring det man tagit till sig av, så kan vi se att man gör vissa förändringar i sitt arbetssätt, till exempel att man börjar titta på läsmiljöerna och så går man ut och ändrar i läsmiljöerna för att man ser att det fungerar inte riktigt. Eller vi har också tagit del av att pedagoger har fått syn på att de inte läser under tillfällen av dagen så att alla barn faktiskt får läsning varje vecka. Och då börjar man ändra lite grann i det och ser till att läsning sker på andra tidpunkter. Det kan handla om att barnen till exempel sover när läsning sker och då missar ju de den här viktiga läsningen. Eller att man har många barn som går 15 timmar och att de inte heller får till sig läsning. Mm. Och också att man upptäcker att man läser för stora grupper så att man kan inte komma åt de här viktiga samtalen. För det är det som är så viktigt med högläsningen i förskolan. Att man får till de här samtalen som blir gynnsamma för språket. Mm. Ja, då börjar man skapa smågrupper för läsning och läser på helt andra tidpunkter. Mm. Så det är väldigt konkret kring vad man faktiskt förändrar och kan se effekter av i förskolan. Men också att man får den här språkliga medvetenheten som du var inne på, som är så viktig, att de börjar tänka kring hur de använder språket tillsammans med barnen. Att man börjar använda ett mer rikt och nyanserat språk under hela dagen. Och att det också påverkar vad barnen får till sig för ord. Eller hur man till exempel gör med instruktioner. Hur instruerar vi barnen i olika delar av dagen. Till exempel om de ska tvätta händerna. Vi benämner olika saker vid rätt namn.
Men om du ska sätta ord lite kort på. Vad händer och vad önskar vi ska hända med en pedagog som får gå en solutbildning?
En del som jag tycker är så viktigt när man går en solutbildning, det är just där att man börjar titta på sig själv. Att man börjar blicka inåt och ser vad är det jag gör i förskolan och vad är gynnsamt för barnen. Och vad kan jag skruva lite på och förändra lite grann för att det ska bli, att det ska gynna barnen ännu mer.
För min upplevelse som har jobbat med det här i 10 år nu, det är det här att få med, som vi pratade om i första avsnittet, goda relationer. Att pedagoger som får kompetens förstår hur betydelsefulla de är. Att de är så viktiga i förskolan. Jag har så många konkreta exempel på det. Där man själv har fått vuxit som människa och som pedagog. Vilket gör att man dels får en nyfikenhet och man får en glädje i sitt arbete. Och att man tvingas, precis som du sa, och nu menar jag positivt när jag säger tvingas, att reflektera. Och hur många aha-upplevelser vi som kursledare får vara med om. Och inte tänkte jag på det här, och vad spännande det var att få prova det här. Och det här var jättesvårt, det här måste jag göra om. Och jag vet inte om jag gör rätt. Många pedagoger fastnar ibland i det här rätt eller fel. Och det är det första vi säger till barnen. Att tänk inte rätt eller fel, men vi vuxna hamnar ofta där. Och just den här vikten av att bli sedd, att fundera. Och det är då det sker utveckling. Så därför är kompetensutveckling så oerhört viktigt. För att annars så kommer det inte hända någonting i förskolan. Vi kan läsa många dokument som helst och vi kan ha uppfattning. Men just när vi får sätta ord på saker, när vi får prova och när vi framförallt får reflektera. Det är då det kommer bli en annorlunda undervisning. Det är då måluppfyllelsen kommer, jag vet det, kommer att öka.
Det som har varit så positivt med SOL som många pedagoger uttrycker, det är ju också att hela arbetslagen går. Det möjliggör för de här kollegiala samtalen på ett helt annat sätt. Och man vet vad, även om man inte går iväg samtidigt, så vet man vad kollegorna har pratat om på träffen. Och så kan man mötas kring det. Och man kan utmana varandra och man kan stötta varandra. Så det är också något som jag upplever har varit väldigt positivt.
Och du Lotta har varit inne. Du och jag brinner ju för högläsning. Och det kommer vi prata om i en annan podd. Och rikta in oss verkligen på hur viktig den här högläsningen och läsningen är. Och jag tänker även vikten av att låta barn få utveckla skriftspråket på olika sätt i förskolan. Det får vi ta i en annan podd.
Det får vi göra.
Ja. Mm. Hoppas att du som har lyssnat nu har fått lite mer inblick i vad SOL handlar om och hur viktigt det är med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Och att det finns forskning kring det här och våra styrdokument lyfter ju det här sättet att arbeta.
Då säger vi hej då och på återseende.
Ja. Mm. Hej då.
Hej då.
Tack för att du lyssnade.
Tack.